För er som har varit med sista veckorna så vet ni att jag har minus 2,5 på mina glasögon. Jag var osäker på om jag skulle ta den här bilden igen, men så mötte jag en här inne som, va? Har du glasögon? Då förstod jag att okej, den personen har inte varit med. Så vi kör den igen utifrån den här bilden som gäller. Tro att se något mer. För när jag tar av mig mina glasögon så ser inte jag riktigt vad som händer på himlen där ute. Jag vet ju att det blåser väldigt, men jag ser inte riktigt molnen som rör sig där. Det är lite för diffust. Jag ser inte er speciellt väl. Här framme kan jag peka ut vilka ni är, men bara så där, ja, Kari och Lasse vet jag hur ni ser ut liksom, men bortanför det så ni är bara någon slags surikater och vårt svin. Men när jag sätter på mig mina glasögon, då blir det tydligt vad som sker på himlen. Jag ser molnen som far förbi ganska fort, och jag ser er, vilka ni är, hela vägen bak, hela vägen ut dit. Och med tron så är det precis som Alice talade om, att man ser någonting mer. Utan tro i sitt hjärta så blir det som sker i himlen ganska diffust. Ja, det måste ju finnas något. Men jag vet inte riktigt vad. Jag tror på... Man kan inte riktigt veta. Och livet här, vad är syftet? Ja, vi försöker få till det bästa. Det är lite luddigt faktiskt. Men med trons ögon så ser jag tydligt vad som händer i det himmelska. Jag ser Gud. Jag kan inte bara ana utan förstå vem han är. Jag ser livet tydligare. Vad är poängen? Varför finns vi till? Vem är du? Och ja, hur funkar vi ihop? Det blir tydligt. Genom tron så ser vi någonting mer. Hela hösten kommer vi att stanna vid detta. Och vi har slitit med dessa bokstäver. Så den som vågar peta på dem så de rasar ner. Finns nåd även för det. Det tron gör i mig, det är att jag ser någonting mer. Hebreerbrevet 11 formulerar så här underbart. Genom tron förstår vi att universum skapats av ett ord från Gud. Så att det vi ser inte blivit till av något synligt. Genom tron så förstår vi. Trons ögon hjälper mig att förstå att, amen, Gud ligger bakom allt. Gud talade och det blev. Hur gick det till? Ja, det tvistar de lärda om. Det vet vi inte allt. Men genom ett ord från Gud så blev det till. Trons ögon hjälper mig att se och förstå. För mig är det en självklarhet. Vi skulle kunna lägga den här versen på ganska mycket. Genom tron förstår vi att Jesus kunde gå på vatten. Inget konstigt, tycker jag. Jag tror, men självklart tror på det. Det är inget svårt. För genom tron så har jag lärt känna Jesus, Guds son, kom till oss. Men vad är då att gå på lite vatten? Genom tron förstår jag att Jesus kunde bota de sjuka. Varför? För han är Guds son som kom till oss. För att den helige ande är verksam. Genom tron förstår jag att han uppstod från de döda och lever idag. Tron hjälper mig att se något mer av vad som sker liksom i det som har med Gud att göra. Som med mina glasögon så hjälper det mig. Det blir skarpare, det blir tydligt. Det är inte bara diffus. Det är inte så här, ja men Gud finns nog, typ liksom, kanske. Utan jag vet på Gud. Alltså det är inte tro som är gissning, utan vi ser någonting mer. Så tro, alltså på samma sätt som molnen blir ju inte till när jag sett på med glasögonen. Det är inte så här, nu försvann molnen och nu kom de. Utan mina glasögon hjälper mig att se den verklighet som redan finns. På samma sätt hjälper trons ögon mig att se den verklighet som finns. Det är inte så att Gud börjar finnas när jag tror på honom. Eller hur? Utan tron hjälper mig Att se mer av den verklighet som redan är. Det är inte så att sockerarterna och citronsyrorna dök upp när Alice kom på dem. Utan hon upptäckte mer av det som redan är. Gud finns. Han gör så mycket. Han är så mycket. Och genom tron i våra liv kan vi se mer av detta. För kristen tro är ju inte vad som helst. Det är ju inte bara en aning om en han tror sig och han tror. Kristen tro är ju något. Det kan inte vara vad som helst. Jag upplevde så här. Ja, kristen tro innehåller upplevelser. Kristen tro innehåller känslor. Kristen tro innehåller en del liksom diffusa grejer här inne som är svåra ibland att sätta fingret på. Men kristen tro är ju inte bara en liten aning, utan att det finns en Gud i himmelen som genom sitt ord han skapade och det blev. Och här finns vi och han interagerar med oss på olika sätt som vi kommer titta på under de här veckorna. De närmsta 3 veckorna kommer vi tala om Fadern, Sonen och den helige Ande. Detta mysterium som är lite svårt att få ihop så fort du ska försöka förklara det. Men jag tänker så här att treenigheten, om vi ser på det med trons ögon, så kan det kanske istället för att förvirra, förklara istället. Genom Fadern så ser vi vem Gud är. Vi lär känna Faders hjärtat. Vem är Gud? Han är Fadern. Vad har denne Gud gjort för oss? Jo, men det ser vi tydligast i Sonen på korset, Golgata. Vad gör Gud idag? Jo, det är den helige ande som bor i mig, som rör sig här, som verkar i oss. Där treenigheten kan få hjälpa dig, inte skapa mer förvirring, utan hjälpa dig och mig att se och förstå lite mer. Genom tron så förstår vi. Där treenigheten inte bara då blir ordklyveri och svårigheter. Om man ska beskriva. Om du får frågan så här, vem är Gud? Så är det, tror jag, ganska många av oss som skulle börja, eller ganska tidigt så här, liksom komma in på det här med fadersbilden. Men Gud är som en, han är som en far, liksom. Pappabilden finns där. Den tror jag kommer ganska snabbt för oss. Det kan ju bli lite problematiskt. Är det någon här inne som har... Vi har lite bekännelsestund nu. Är det någon här inne som har eller har haft en ofullkomlig far i sitt liv? Ja, det är typ... ni som inte räcker upp handen ljuger ju. Det är alla, liksom. Och så frågar jag så här. Finns det någon pappa här inne som är eller har varit en ofullkomlig far? Ja, vi har fortfarande några som ljuger här som jag ser. Som jag vet. Alltså, det är klart att man är. Alla vi har ju haft eller har en ofullkomlig far. Och alla vi som är pappor är rätt ofullkomliga emellanåt. Och då kan ju den här bilden ställa till det lite grann. Gud är som en far. Nej, tack. Har vi något annat alternativ? Om jag har haft en bedrövlig pappa eller känner mig själv som en rätt sopig variant och bara så här, det var inte mycket att ha. Men då får vi försöka tänka på något sätt förbi den erfarenheten delvis och tänka att liksom den optimala, den ultimata, liksom, om vi tar i Disney-version av pappan. Alltså, du tänker bara, som en pappa bara ska vara. Där någonstans har vi kommit halvvägs knappt. Du ska få 2 texter och utifrån dem kan vi säga 2, jag vill säga sanningar att leva med. För det här är 2 jätteviktiga grejer som... Om du får med dig dem, om jag får med mig dem, om det landar, så kan det göra någonting väldigt, väldigt gott i ditt liv. När Jesus får frågan av sina lärjungar, de är samlade, och de säger, Jesus, hur ska vi närma oss Gud? Hur kommunicerar vi med Gud? Vi ser ju hur du ber lite grann, och Johannes, han har tydligen lärt sina lärare. Men hur ska vi göra? Hur ska vi närma oss Gud? Hur ska vi kommunicera? Vilken attityd, vilken hållning kommer vi med liksom, när vi ber, vi vänder oss? Och så kommer svaret i Matteus kapitel 6. Det som är så välkänt för oss. Där bönen börjar vara då. Så här ska ni säga: Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Eller vår fader du som är i himmelen. Det första Jesus säger. Det första Jesus lyfter fram till lärjungarna och säger: hur förhåller vi oss till Gud? Hur närmar vi oss Gud? Hur kommunicerar vi med Gud? Sen, det är så här. Gud är eran far. Det börjar inte med härskare vår. Allsmäktige skapare. Evige helige. Även om de är jättesanna allihopa. Utan han börjar med fader. Det första du och jag, det som att Jesus säger, det första ni behöver få med er, kära barn, det är att Gud är din himmelske far och du är hans älskade barn. Det är sanning nummer ett du får med dig härifrån idag. Gud är min far och jag är hans barn. Hur vackert är inte det? För att i den bilden, om vi tänker bort då liksom den lite bedrövliga pappavarianten som du och jag är eller har haft eller kommer att bli. Så här har vi ett närmande som är närmar mig i trygghet. I liksom full visshet. Det finns ingen skam, det är ingen rädsla. Utan det är bara: pappa, ta upp mig, håll mig. Gud är min far. Det är som att det första Jesus vill lyfta fram. Att Gud är vår himmelske far och vi är hans barn. Sen kommer ju resten av bönen. Fader vår som är i himmelen, låt din vilja ske, låt ditt rike. Sen kommer hans vilja och hans kraft och allt möjligt. Men ingångs, liksom, värdet, hållningen, attityden, far i himmelen. Jätteviktigt att få med. Och sen är det ju så genialt i detta. Att det är ju inte en... vi hade någon bok hemma, vet ni, när barnen var små, som hette Else-Marie och småpapporna. Kan han ha hetat så? Något sånt. Jag tror Else-Marie hade 7 småpapper eller någonting i badkarren. Så det var en lite märklig, skum story. Min pappa i himmelen, han är den största av alla. För det är ju fader vår som är i himmelen. Det är inte fader vår som är liten som jag kan ha med i fickan och plocka fram ibland och kolla på. Utan det är han som är i himmelen. Här har vi med fin ord kallas det här för Guds transcendens och immanens. Alltså transcendens är det som är bortanför, utöver, och immanens är det som är nära och här. Fader vår som är i himmelen. Jag har ju en jättestor pappa. Om man ska skryta på skolgården kan man säga: min pappa är mycket starkare än din pappa. Liksom. Jag har den största pappan. Han är i himmelen. Det är han som råder över allt. Den apostoliska trosbekännelsen fångar ju upp det här också. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Fadern som är vadå? Han är så stor. Stor. Fader vår som är i himmelen. Så stor men ändå så nära. Det är första, säger Jesus. Kära barn, så här ska ni förhålla er till Gud. Det här, den här attityden kan ni komma med. Va? Är det så? De här lärjungarna är judar. De lever ju med en historia, en tradition som handlar väldigt mycket om tempel, prästerskap och offer och Guds helighet. Och Jesus introducerar ju, vrider lite grann det här förhållningssättet. Även om vi ser det i Gamla testamentet också. Men Jesus, det är det här som är det primära. Gud är din far. Jag vill också säga till dig att den bönen i Matteus 6, du som kanske framförallt i perioden när vi kämpar med bönen. Ibland är det ju lite knöligt med bönen, är det någon fler än jag som tycker det? Det är liksom, det går i perioder. Använd den bönen. När du vaknar på morgon, viska dig igenom Fader vår. När du lägger dig på kvällen, viska dig igenom Fader vår. Och sen kan man stanna upp i de här olika och liksom fortsätta böna lite. Men använd den. Det är ju Jesus som har sagt att det här är ett bra sätt att be. Då kan vi lyssna på honom. Gud är din älskade far och du är hans älskade barn. Och han ser på dig med kärlekens ögon. Det är sanning, utgångspunkt nummer ett. Och så tar vi det som sitter ihop med detta. Punkt nummer två, och så stannar vi upp vid en av de mest älskade, mest lästa liknelser som Jesus ger. Vi hittar den i Lukas 15 och kallas ganska ofta i våra biblar för den förlorade sonen. Den skulle ju faktiskt istället kunna heta den älskande fadern. För sammanhanget handlar om att fariser och skriftlärda, de kollar på Jesus och tycker så här att du hänger ju med packet liksom. Du hänger med Timon och Pumba. Det är ju inte värdigt. Om du ska vara en rabbi och du har lite anspråk och du kan. Och så hänger du med dem där. Varför då? Och sen så kommer tre liknelser och den här liknelsen är en. Så egentligen inte så mycket fokus på sonens bortspringande. Utan fokus egentligen är ju på pappan. Vi läser några rader ifrån den. Jag har plockat lite grann. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Och några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Och han började lida nöd. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Och fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta gödkalven, slakta den, nu ska vi fira. Min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Det är ju en... Alltså, det är en skrämmande berättelse. Här har vi en son som i praktiken önskar sin far liksom död. Du kommer ju ändå dö och då får jag hälften av det här. Så typ, jag vill ha det nu. Gå och dö liksom. Hit med mitt arv. Han trampar ju på sitt ursprung fullständigt. Och fadern låter honom. Han försöker inte hålla honom kvar. Och det är väl för att kärlek funkar aldrig med bojor. Kärlek funkar aldrig med tvång. Utan han låter sonen gå. Och han låter också sonen ta konsekvenserna av sitt liv. Hörde pappan där hemma kanske rapporter, rykten? Möjligt. Hjärtat går sönder. Men han låter sonen ta konsekvenserna av sina beslut, av sitt liv, det han väljer. Och när man läser det här så det är inte svårt, tycker jag, att se hela på sätt, människans situation. Vi har fått så mycket. Vi är så välsignade som människor. Alltså vilken kompetens, vilken initiativrikedom. Det är otroligt vad människan kan. Vad du som människa är begåvad. Vi har fått så mycket. Men vi har sagt till far, vi skiter i dig. Jag går min väg och gör vad jag vill. Bry dig inte du. Gud, du är död. Som död för mig. Men så är det ju ganska mycket i mänskligheten där vi lider nöd. Hungersnöd. Trasiga relationer. Ensamhet. Och det vackra i det här, det är att när människan, när sonen i sin nöd kommer på, amen, elände, vad har jag gjort? Och vänder tillbaka, så är vad då? Då är famnen öppen och han är välkommen. När vi vänder oss till honom. När vi börjar inse vart livet fanns någonstans. Så målar Jesus upp en faders gestalt med en kärlek som är helt makalös. En kärlek som är större, en kärlek som inte, alltså den är inte rimlig. En kärlek som går långt ut över vad som är rimligt. Det inser ju sonen också. För han fattar ju, jag har ju bränt allt. Jag önskade honom död. Jag trampade på det. Jag sa, bort det och hit med mitt. Just snyggt att komma med och säga, det är lite körigt nu. Kan man få lite hjälp? Han fattar, det funkar ju inte så. Men kanske kan jag få smita in bara lite innanför. Jag vet att jag inte är värd det heller. Men kanske om jag kan få arbeta av skulden. Jag vet, jag har sagt det här förut flera gånger. Vet du, i Guds rike så är skuldsaneringen omedelbar. När han vänder hem så möter han en kärlek som är större. Större, 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 större. Du är alltid älskad. Alltid välkommen. Alltid. Oavsett. Hur skitig han än var. Det stod att han jobbade bland grisarna, det mest orena för en jude. Det skitigaste av det skitiga. Och så möter han en kärlek som är större, som är orimlig. En kärlek som vi vet går i döden för oss. Sonen hoppades att få komma in kanske precis innanför. Och på avstånd var det så han tänkte och hoppades och trodde. Men inte förrän han kom nära. Inte förrän han vände hem och sökte faders hemmet. Där upplever han den här enorma famnen. Där upplever han kärleken som är så stor. Och Jesus visar med de här orden, med den här berättelsen och med hela sitt liv visar han en famn, en fader som säger alltid älskad. Alltid välkommen. Han kommer alltid ta emot dig. Famnen är alltid öppen. oavsett. Hörde du? Det är en kärlek som inte, liksom, det finns ingen rim och reson, det finns ingen, det stämmer inte. Det är på något sätt för mycket. Och jag vill säga till dig som finns här idag, som har dömt ut dig själv. Du har dömt ut dig själv. Och du känner dig som att du sitter här borta bara. Vad har jag gjort? Varför? Du känner dig skitig. Du känner dig ovärdig. Och du vet att du har gjort bort dig. Och till dig säger Jesus, alltid välkommen. Famnen är alltid öppen. När du vänder hem så kommer du finna en kärlek som är större än dina misstag. En kärlek som är större än allt vad du har gjort. Han förlåter när vi kommer till honom och säger, Herre, får jag komma till dig? Och han öppnar famnen. Och han säger inte välkommen och tjäna ut i förrådet. Utan han säger välkommen hem. Vi tar av de här skitiga kläderna och så gör vi det till en ny skapelse, säger Paulus i 2 Korinthierbrevet 5. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Alltid välkommen oavsett. De två sanningarna kan lägga på sista där, Fredrik. Så viktiga att få med dig. Att se att det här är Gud. Där Gud Fadern är min far. Det är så jag närmar mig honom. Det är inte rädsla. Det är inte avstånd. Utan det är far. Det är jag. Jag vet. Jag känner dig. Ja, jag vet att du känner mig. Fader vår som är i himmelen. Gud är din far. Och det andra som du kan få med dig utifrån hans oerhörda kärlek. Så även de gånger, de tider i livet när du och jag säger nej, tack för mig. Nu är det jag som bestämmer. Och han kommer att låta dig gå. Han kommer att låta mig gå. För kärlek funkar inte med tvång och bojor. Men jag vet vart kärleken finns. Och när jag inser, det här går ju inte. Vad har jag gjort? Jag känner mig så skitig, så dålig, så värdelös. Jag har gjort det här, det ser ut så här. Så vet. Att far i himmelen alltid, alltid, alltid välkomnar dig hem. Oavsett. Och han ger dig nya kläder. Och han gläds över dig. Och det blir fest. Det är inte förebråelse. Det är inte liksom, ja ja, det passar nu ja. Se till att det inte händer igen. Vad var det jag sa? Som vi andra ofullkomliga fäder kan ha en tendens att göra. Men Gud far i himmelen, han älskar så oerhört gränslöst. Så när du vänder hem så är famnen alltid öppen. Ta med dig de två om vem Gud är för dig. Han är din far och älskar gränslöst. Så famnen är alltid öppen.